Ska vi ställa oss i bön innan vi går över till dagens predikan. Himmelske Fader, tack att vi får samlas så här i ditt hus i Jönåker idag. Tack Herre att du vill möta våra hjärtan. Tack för julen som snart är inne. Vi ber dig Herre att du ska tala till oss genom ditt ord den här stunden. Låt den helige Ande verka på oss så att vi får nåd att tro på dig, följa dig och bli dina lärjungar. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Nu är det fortfarande advent. Julen inleds ju imorgon egentligen. Men berått mod så bryter jag mot det och kastar oss alla in i julevangeliet från Lukas evangeliet kapitel 2. Vi ska läsa det som vi brukar läsa varje år. Och så ska vi titta på det en liten stund. Alltså, julevangeliet från Lukas 2, vers 1 till vers 20. Välkända ord, men det som är fantastiskt är att varenda gång man läser det så upptäcker man nya saker. Så är det med Guds ord. Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. När han befann sig där var tiden inne då hon skulle föda, och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härberget. Samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa, var inte förskräckta, se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet, ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. Och när änglarna hade farit upp till himlen sade herdarna till varandra, låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett. Alldeles som det blivit sagt till dem. Amen. Jag skulle vilja landa idag på herdarnas äng. Och tala lite grann om händelserna där. Det finns mycket kring det här som vi kan fokusera på. Men mina tankar drogs till ängen just där de här herdarna var samlade. Och det är några saker som jag vill dela med er. Det första är att jag vill att ni ska se och förstå att det här änglabesöket som de får vara med om mitt ute där på ängen. Det skedde mitt i en vardaglig situation och var totalt oväntat. Det står ju där, i samma trakt uppehöll sig några herdar som låg och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem. Det var naturligtvis inte så att de var beredda på det som hände. Det skedde totalt oväntat, mitt i vardagens bestyr, när de gjorde det de alltid gjorde. De låg ute på ängen. Varför låg de ute på ängen? Jo, förmodligen var det här inte kring jul, utan det var på våren eller hösten när tackorna skulle få nya lamm. Då låg man ute på marken. Och mitt i detta då så får de se en ängel. Och det var totalt oväntat för dem. Bibeln talar mycket om änglar uppenbarelse. Men det här var nog ingenting de hade varit med om tidigare. Plötsligt så står en Herrens ängel framför dem. Och det var en budbärare från Gud, som Bibeln kallar ängel, står där plötsligt, helt oväntat, mitt framför herdarna. Det står också att Herrens härlighet lyste omkring dem. Bibeln talar om någonting som den kallar för Guds härlighet. Det är själva utstrålningen av hans kungavärdighet, hans makt och hans ära. Och profeterna i Gamla testamentet beskrev det ofta med stormvindar och ljusfenomen och rök och moln. Det var något väldigt dramatiskt som inträffar. Mitt i vardagens bestyr så kommer det en budbärare från himlen. Och hela platsen där de är, jag har varit där, det var inte så mycket härlighet då, det var en grå dag. Men när det här skedde då, så var det var som att hela platsen var insvept i någonting gudomligt. Jag försöker måla upp det för er. Och denna härlighet omslöt då hedarna. Vi kan läsa om samma saker när Saulus, som förföljde de kristna, var på väg till Damaskus. Plötsligt får han se ett stort ljus från himlen och han faller till marken och Saulus blir omvänd. Så att det är något dramatiskt. En liten del av himlen kommer ner på jorden och visar sig. En budbärare från Gud kommer med ett budskap. Och efter att den första ängeln överlämnat sitt budskap, helt plötsligt då, står det, så är hela himlen full av en sjungande änglar här. Och när jag läste det tänkte jag, jag tror att de var ganska tacksamma att inte alla änglarna dök upp samtidigt. Så de fick chansen att vänja sig lite grann. För annars hade de nog fått slag allihopa. Det här var en mycket, mycket dramatisk händelse, ska vi ha klart för oss. Då förvandlas alltså hedarnas säng till en symfoni av himmelska röster. De sjunger Guds lov och ber om frid på jorden och Guds välbehag över människorna. Och sen är det som att allting dras upp till himlen och så är det borta. Och när de satt där och funderade på vad de hade varit med om, då undrar jag om de inte sa till varandra så här: vad var det som hände alldeles nyss? Har vi verkligen varit med om det här? Och en del av dem sa nog att nej, vi har nog inbillat oss. Vi har ätit för mycket eller druckit för mycket eller någonting sånt där. Men ja, det var en mycket märklig upplevelse. Men vad säger ängeln när han visar sig där? Jo, herdarna fick höra sånt som de kände till tidigare. Vi ska veta att det här var människor som var väl medvetna om sin historia. De kunde de gamla skrifterna. Redan som pojke fick man lära sig ordagrant att komma ihåg dem. Man hade det i bakhuvudet. Änglar hade man läst om. Guds härlighet hade man stött på när man hade läst. Men när man var med om det här så fick man höra en del saker av ängeln. Dels saker som var välbekant, men också nya grejer som övergick deras världsbild. Vad det första ängeln säger till dem: var inte förskräckta. Det var något välbehövligt eftersom de var rädda. Det står ett ord här som är besläktat med vårt ord för fobi. De blev helt enkelt skraja av det de såg. Och det var inget ovanligt. Om de läste de gamla skrifterna så såg de att Jesaja, Jeremia och alla de här profeterna, att man hade upplevt stora saker. De blev förskräckta när Gud visade sig. Och när vi läser om lärjungarna längre fram i Bibeln, när Jesus kommer gående på sjön och han stillar stormen, då står det att de blev alldeles förskräckta för att de trodde att de såg en vålnad. Men budskapet var till hedarna: var inte rädda. Och det är min första lilla punkt här idag. Det finns ett nytt ord som har dykt upp de sista dagarna, eller de sista månaderna kanske. Och det är ordet klimatångest. Är det någon som har hört talas om det? Det dyker upp i tidningarna. Människor är rädda för vad som händer med världen. Bibeln talar om detta. Människorna ska stå oroliga när de ser havets och bränningarnas dån. Men budskapet i julen till oss: var inte rädda. Och varför det finns en anledning att inte vara rädd, det kommer vi till alldeles nyss. Men jag tror det finns en djupare mening här. Hedarna har inte mött Jesus här än. De är fortfarande ute på ängen. Men det första som sker i deras vandring mot stallet, där de får möta honom och det händer saker med dem, det kommer vi tillbaka till, det är att de blir befriade från sin rädsla. Och det är viktigt för oss vänner att vi får uppleva det. Gud lyfter förskräckelse och rädsla från oss. Det är en del av att få komma till tro på Jesus. Det finns en sån där jättebra sång som jag tänker på ibland. Med Jesus i båten så kan jag le mitt i stormen. Det är viktigt. Med Jesus i våra liv behöver vi inte vara rädda. Sen säger ängeln så här: se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. De olika änglarna som hade uppenbarat sig på den gamla tiden hade också kommit med budskap. Och det här var ingenting som var konstigt på ett sätt. Det var inte okänt. Att få veta att glädjande budskap på den här tiden var tyvärr ganska vanligt. Krig var vanligt förekommande i den här regionen. Och när en av arméerna hade vunnit, då skickade man iväg en budbärare hem som skulle berätta: segern är vunnen. Det är därifrån vi har fått det här med maratonlopp som ni känner till, va? Man sprang från slagfältet hem till de sina och så berättar man: nu är segern vunnen. Och det kan vi se också i Gamla testamentet på ställe efter ställe. Hur man sänder iväg budbärare för att förkunna glädjebud. Och profeterna hade också profeterat om det här, särskilt Jesaja. Men så kommer vi då till det märkliga som är huvuddelen av texten jag vill fokusera på. Det är vad ängeln säger: idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Jag tycker det känns bra att vi har ett nyfött barn ibland oss här idag. Visserligen inte lindat och ligger inte i en krubba. Men det ger lite känsla för vad det som händer här. Vad säger ängeln? Idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. De här vännerna kunde i sina skrifter, de visste att den utlovade befriaren skulle komma från Betlehem, Davids stad. Det visste man. Det fanns en profet som hette Mika som hade sagt: men du Betlehem som är så liten bland judatusenen, från dig ska komma en som ska härska i Israel och hans ursprung är före tiden. Så fortsätter Mika att berätta om det här. Så det var inget nytt då. Så nu hade det alltså skett. Herden från Betlehem var född. Men ängeln säger någonting som Mika inte hade sagt. En frälsare är född. Det sa inte Mika. Och detta var revolutionerande. Med tanke på att de här vännerna också kände till att den Gud, Israels Gud, de trodde på, Herren, han var den enda frälsaren. Nu kommer ängeln att påstå så här: en frälsare har blivit född. De hade läst i Jesaja, till exempel Jesaja 43:11. Jag är Herren, förutom mig finns ingen frälsare. Och nu får de höra då från himlen: nu är frälsaren född i Davids stad. Det här var revolutionerande. Ängeln antyder på något sätt att det här barnet har gudomliga egenskaper. Men det kommer mera, vänta bara. För ängeln säger rent ut: han är Messias, Herren. Så mitt i den här uppenbarelsen så kommer de fram till de förlösande orden här. Han är Messias, Herren. Och när jag läser tänker jag: här måste tiden ha stannat för hedarna. Det de fick höra, det var så sällsamt och så märkligt att ingen annan tidigare har fått höra detta. Vad var det som var så märkligt med det här då? Ja, första ordet, Messias, det var inte konstigt för judarna på Jesu tid. Det var helt enkelt en annan titel bara på den kung som Mika hade profeterat om. Ordet betyder den smorde. Och det var så på den tiden när man skulle avskilja kungar, präster och profeter för deras uppgifter. Så hällde man olja på huvudet på dem. Och det var en symbol för att Guds kraft skulle vila över dem. Så ordet den smorde Messias, det var inte den springande punkten. Till och med en sån bov som Herodes som försöker döda Jesus sen. Han går till de gamla skrifterna och så frågar han sina rådgivare: vad var det nu Messias skulle födas någonstans? Jo, i Betlehem. Då skickar han dit sina arméer och så dödar han massor av barn. Men Jesus undkommer genom Guds nåd. Men det andra ordet, Herren här, måste ha fått dem att hoppa till. Ängeln påstår att Messias var gudomlig, ja, Gud själv. Därför att ordet Herren används som Israels Gud. Precis innan i Lukas evangeliet, när det står om Johannes döparens pappa, så står det att hans far, Zakarias, blev uppfylld av heliga ande och profeterade, sa: välsignad är Herren, Israels Gud. Och här kommer ängeln och säger: barnet inne i Betlehem är Messias, Herren. Och det finns inte ens något kommatecken i grundtexten. De hade inga skiljetecken på den tiden. Utan egentligen är Messias, Herren, säger han. Den smorde Herren. Detta var mycket, mycket märkligt. Ängeln sätter det här likhetstecken mellan Israels utlovade befriare och Israels Gud, Herren. Och det var det här som blev den kristna församlingens trosbekännelse sen. Att alla tungor ska bekänna Gud, Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Jesus är både Gud och människa. Det är ängelns budskap till hedarna. Och så går han vidare. Detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. För att hedarna ska hitta rätt barn här så får de en ledtråd. Barnet finns inne i Betlehem. Det är Messias, Herren, men det är nyfött. Det är lindat. Det ligger i en krubba. Som det föregående var majestätiskt så flyttas det här nu ner på en nivå som man skulle tycka var alldeles för låg för himmelens och jordens Herre. Universums Herre ligger nyfödd, lindad bland en massa halm i ett stall. Är inte det märkligt, va? För oss som har facit i hand och sjunger om det varje advent så blir vi kanske hemmablinda. Vi förstår inte förundligt att det är den sången vi sjöng för en stund sedan. Vi hoppar över vers 2, där står det så här. Han kommer från eviga fröjder. Han lämnar sitt tron av kristall, sin ära i ljusets palatser och lägges på strå i ett stall. Det var ängelns budskap till hedarna. Gud har själv blivit människa. Och flyttat ner på jorden. Och han ligger som ett hjälplöst barn nu i Betlehem, i krubban. Men kanske var det så att pusselbitarna föll på plats. Och de kom ihåg en annan profetia, hedarna, när de mötte ängeln. Och det här får jag rikta delvis till Johannes och Emily idag. För att det börjar precis som att det handlar om er här. Men det gäller oss allihopa. Ty ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu till evig tid. Herren Sebaot, nit älskan, ska göra detta. Alltså ett barn har blivit fött. En son är oss given. Vilka namn fick han? Mäktig Gud. Evig fader. Så detta var förutsagt. Och det var precis det som hedarna fick höra. Hur reagerade de då? När de hörde detta. Och du som sitter här. Hur ska du reagera när du hör detta? Jo, efter denna sällsynta händelse. Då var frågan. Vad gör vi? Det är så när man hör något viktigt. Man måste göra något med det, va? Och då står det, när änglarna hade farit upp i himlen sa hedarna till varandra, låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt. Och det som Herren har låtit oss veta. Och det har jag tänkt på många gånger och sagt också. De kunde faktiskt ha sagt så här, vi har det så bra här ute på ängen. Vi har våra får, våran lägereld. Messias är född där inne i Betlehem. Det vore väl mycket bättre om de som är där borta går och besöker honom. Men vi har vårt ansvar här. Det här angår väl inte oss. Så kunde de ha sagt, men det gjorde de inte. De sa till varandra, låt oss nu gå. De hade fått instruktioner. De visste, nu bör vi bara leta igenom alla stall i Betlehem. Hade Josef och Maria bott i ett vanligt hus när det här hände? Det hade blivit mycket svårare att hitta honom. Men till och med i detta är Guds nåd så förunderlig. Han låter Messias, Herren, födas på ett ställe som det inte normalt finns barn i. Och därför var det bara att leta igenom alla stall som de kunde springa på i Betlehem. Och så hittade de honom till slut. De skyndade iväg och fann Maria, Josef och barnen som låg i krubban. De skyndade iväg. Det ordet betyder att hitta genom att, förlåt mig, det betyder att de gick snabbt och de letade. Ordet letade här betyder ursprungligen de letade tills de hittade någonting. De hittade genom att leta. Det intressanta är här, trots all information de har fått av ängeln så fick de ändå leta lite grann innan de var framme. Det är så med Gud. När han vill föra oss till sig, då ger han oss ledtrådar. Men han vill att vi ska reagera och göra någonting. Leta upp honom där han är. Och då kommer han oss till mötes. Bibeln säger, närma er Gud så ska han närma sig er. Vi behöver ibland ta första steget. Och när de hade sett detta, står det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. De berättade för andra vad de hade varit med om. Och det var ett glädjebud för hela folket. Därför berättade de vad de hade sett och hört. Och vi förstår, det var inte bara Josef och Maria som fick lyssna till herdarnas redogörelse. Ibland ser vi Josef och Maria gående ensamma till Betlehem. Men jag tror att det här var ett stort släktkalas. Hela Davids hus var tillbaka i Betlehem. Och det var det här som var så förundligt. De hade förskingrats och bort på många olika ställen. Och nu leder Gud, kejsar Augustus, att dra samman en folkräkning för att kunna skattskriva människorna och ta upp skatt av dem. Och just vid det rätta tillfället så befinner sig hela Josefs släkt, Davids hus, i Betlehem igen. Och just då så föds kungen. Så det var nog många som fick se det här. Och de förstod, det var något speciellt. Och när de kom ut ur stallet och tittade upp på himlen, så såg de, där är en ny stjärna som vi inte har sett förut. Det är något speciellt. Och när änglarna uppenbarade sig ute på ängen, inte tror jag att det gick människorna förbi. Man förstod, det var buller och bång, det hände någonting. Det rör sig i folksjälen. Varför? Messias är född som ett barn i Betlehem. Och så vill jag avsluta med att påpeka följande bara. Det står, herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem. Det här är märkligt. Herdarna prisade och lovade Gud för vad de fått se och höra. Och nu kommer jag till min lilla sista poäng. Detta gjorde de utan att Jesus hade gjort ett enda för dem. De hade inte hört honom säga någonting. De hade inte sett något av hans under. De hade inte hört honom tala. De hade inte ens stått vid Golgata och se honom ge sitt liv för mänsklighetens synder. Allt det där låg i framtiden. Nu låg han där som ett nyfött barn, hjälplös. Men det räckte för dem. Det räckte för dem att de ville prisa och ära Gud, bara av att de hade sett honom. Och då är min tanke så här. Hur mycket mer ska inte vi som har hela facit i hand, som vet vad Jesus sen gjorde när han växte upp, hur mycket mer ska inte vi lova och ära Gud för det vi har fått höra och se? Låt oss göra det tillsammans. Himmelske Fader, i Jesu namn, tack att du har låtit din son födas till Betlehem. Tack Herre att frälsningen är tillgänglig för alla människor genom att du har blivit människa. Och därför vill vi den här förmiddagen ära och lova och upphöja ditt heliga namn för allt vad du är och allt vad du har. Jesus, vi överlämnar våra liv i dina händer. Tack att du är evig fader, du är fridsfurstig, du är en väldig Gud. Vi lovar ditt namn. Amen.